Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Man blir ju väldigt känslomässigt fäst vid när man får korrespondens. Det minns jag från den tiden. Man känner skuldkänslor gentemot saker som man kanske bara låter ligga. Jag minns vissa teckningar man fick som var verkligen så här, jag tittar på dig i tv. Det kunde vara så enkla grejer. Och så kunde man känna en, men nästan som en skuldkänsla av att, ja men för det där hände ju varje dag att det låg teckningar på hög liksom. Och sen så låg de, så plötsligt så hade någon ramlat ner på golvet. Att det blev som en del av ens värld på ett lite slarvigt sätt. Och då minns jag hur jag kunde gå omkring och liksom säga förlåt, viska förlåt till de här teckningarna.
Det här är ju förklaringen till varför alla vi jobbat med barnprogram. Vi känner attachment till toarullar och brev som barn har skrivit. Det är liksom, vi blir berörda på riktigt.
Ja.
Hej och välkommen till den här resan i minnen och nostalgi. Där barndom och tidig vuxendom möter nutid. I den här serien som har 4 delar så bjuder vi in er att återförenas med oss. Ylva Hellen, Sara Edvardsson, Johan Anderblad och mig, Henrik Ståhl. Som under några år i början av 2000-talet var omtyckta ansikten i barnprogrammet Bolibompa. Varje avsnitt är en fördjupning i en av oss. Och vi kommer att avslöja hemligheter, historier om utmaningar och framgångar. Och vad som egentligen hände under de här åren för så länge sedan. Så följ med oss när vi avslöjar berättelserna bakom allt du såg i rutan. Och som definierade både oss och de som tittade. Den här serien är för dig som växte upp med oss. Ylva, Johan, Sara och Henrik. Och nu är vuxen. Men som fortfarande håller fast vid kära minnen och nostalgiska känslor. För just Bolibompa. Välkommen. Det här är Henriks program. Tagning 1 av 1.
Varsågod.
Tack.
Ja.
Jag är Henrik och jag sitter här just nu i Ylva Hellens vardagsrum. Och det är första gången jag är här. Jag har varit i Ylva Hellens vardagsrum tusentals gånger, känns det som. Under alla möjliga olika typer av vansinniga sammanhang. Men aldrig i det här vardagsrummet, för du bor i en annan lägenhet nu. Och det är jag som sitter här med Ylva Hellen och Sara Edvardsson och Johan Anderblad. Som är gamla kära arbetskamrater från förr. Och idag ska vi prata om mig, tänkte jag. Jag heter Henrik Ståhl och jag försöker nyansera mig och starta massa olika projekt för att jag helt enkelt tycker det är tråkigt att bara göra en sak. Jag gör ju annars bara Somna med Henrik, som är min podcast för folk som har svårt att somna. Och jag tidigare har jag gjort så att varje gång jag har fått en ny idé så har jag startat en ny podd eller en ny kanal i olika sociala medier. Och så har jag tänkt att nu ska jag börja med det här. Och sen så blir det så att jag orkar 2-3 veckor och sen så går det inte längre. Och sen går jag runt med en stor tyngd över bröstet som säger, varför fullföljer du inte de här projekten du sätter igång? Och då var det någon som sa till mig, varför tar du inte bara startar en podd där du lägger ut allt möjligt som du hittar på? Bra idé, tänkte jag. Och därför är vi här nu.
Mm. Ja.
Eller egentligen är vi ju här nu därför att du och jag, Sara, var ute och åt kreps. Mm. Som om det inte fanns någon morgondag. Och pratade om att vi borde göra någonting ihop. Och på den vägen är det. Mm. Jag är ju skådespelare. Ända sedan jag var liten så har jag drömt om att få vara en skådespelare, tror jag. Och jag sökte scenskolan och jag kom in på scenskolan. Och under scenskolan så var jag olycklig och ledsen för att jag gick i samma klass som stora mörka krafter.
Ja, just det. Mm.
Nej, men man kan säga så här, jag och Ola Rapace gick i samma klass på scenskolan till exempel. Ja, det säger ju en del. Ja, det säger ju en del om liksom den spännvidden i vår grupp. Och jag mådde väldigt dåligt på scenskolan. Under tiden som jag gick där och längtade bort och kände mig dålig, så kom de från ett litet independentbolag som heter SVT. Och skulle göra provfilmning för ett sommarlovsmorgonsprogram. Och det lät som en dröm för mig. Så jag gjorde audition och fick jobbet. Och åkte sommaren 97 till Kalmar och sände live mitt första tv-program som heter Salve. Och det var ett direktsänt program som utspelade sig på medeltiden. Och när jag var där och jobbade och hade så roligt tillsammans med några kompisar från scenskolan och några andra, så kom det dit en kvinna som var chef på barn- och ungdomsavdelningen på SVT i Stockholm. Och hon sa: vi gillar dig. Ring oss. Hon menade ju sig själv, men hon sa oss. Det finns ju överhuvudtaget en tendens på SVT när man pratar om saker som har med SVT att göra, att man säger vi. Har ni tänkt på det? Att när man pratar om sig själv så är det alltid utifrån kontexten gruppen, vi.
Företaget.
Ja, vi på SVT. Man refererar gärna till en projektledare som ofta refererade till att hon har satt på sig olika hattar. Nu har jag ju SVT-hatten på mig, kunde hon säga. Vilket jag tycker är så himla absurt. I alla fall, den här kvinnan sa, ring oss. Och sen började jag scenskolan igen då, det här var bara praktik. Så kom jag tillbaks, vantrivdes. Ringde dem, för då skulle ju alla gå ut sen och alla skulle få jobb. Och jag fick inget teaterjobb när jag gick ut scenskolan. Och jag ringde SVT. Jag ringde henne, den här chefen. Det var inte så att man skickade mejl heller, liksom. För det var ju inte riktigt brukligt då. Utan man ringde ju. Jag fick prata med hennes sekreterare och hon sa: vi har inga öppningar just nu. Och jag kände mig sviken, för jag hade nog uppfattat det som att hon lovade mig det. Mm. Det hade hon ju naturligtvis inte gjort. Men jag var ganska ledsen då över detta. Därför jag ville ha jobb, så var det. Och jag tyckte att det hade varit så himla kul att göra Salve. Så jag hade nog tänkt att jag ville fortsätta göra någonting på SVT Barn. Nej, det dök inte upp någonting. Och det skulle vara i Bolibompa då, sa hon vid något tillfälle när vi pratade. Ja, vad är det? Det visste jag ju inte ens vad det var för någonting. Så började jag kolla. Jag minns att jag var hemma där sommaren 98.
Precis, jag vill ha en tidlinan här med Salve, ja, och scenskolan.
Salve var 1997. 98 där gick jag ut scenskolan. Och sen så var det den sommaren var jag hemma och ringde fram och tillbaks. Och då minns jag att jag tittade på dig, Sara, och Fredrik Bärling, när ni gjorde något teatergrej ihop.
Just det.
Och jag kände att här är nog ändå ganska kul, tänkte jag. Det kan nog ändå bli rätt roligt. Det känns levande och som att de får göra lite som de vill.
Sant.
Ja. Så då började jag prata med SVT-chefen där, eller barn- och ungdomschefen. Och det blev ingenting. Och jag blev mer och mer desperat och flyttade till Stockholm, var arbetslös. Bodde i Bagarmossen i andra hand hos en polare. Gick omkring där i Bagarmossen och tänkte att det är över för mig nu. Nu är det över. Jag hade den här stunden i ljuset när jag gjorde Salve där. Nu är det över. Jag minns att jag gick bort till någon skola som jag bodde granne med och frågade om de ville ha min karaktär från Salve. Skulle komma dit och berätta om historia om jag skulle få lite betalt i handen, typ 2000 spänn och sådär. Och rektorn där bara fnös åt mig. Det var verkligen den där känslan av att man är allra längst ner.
Mm. Ja.
Och så... En dag tittade jag på, fortsatte att titta på Bolibompa på kvällarna. Och så tänkte jag, och jag drömde liksom om det där, fantiserade om det där. Och så hade jag ett telefonmöte med den här chefen på barn och ungdom. Hon hade bestämt att hon skulle ringa mig. Vi hade bestämt att hon skulle ringa mig. Vi skulle prata om min framtid. Och jag bodde i Bagarmossen, jag hade ingen mobiltelefon, utan hon ringde till den fasta telefonen. Och... vi pratade med varandra och hon sa: vi har ingenting till dig. Jag la på luren. Skulle lyfta igen för att jag skulle ringa någon annan. Det blev något fel med telefonluren. Varpå jag skrek:
kuk!
Det högsta jag kunde i telefonluren. Och sen lyssnar jag. Och då hör jag bara tysta andetag på andra sidan telefonluren. Hon var ju kvar i telefonen. Så där fattar jag.
Honom ska vi ha!
Ja, så där fattar jag att det är kört. Sen fortsätter jag kolla på Bolibompa. Och då börjar jag titta på eftertexterna. Och då stod det Maud Hiller. Producent Maud Hiller stod det. Tänkte jag kanske bara skulle ringa direkt till Maud Hiller. Mm. Istället för att höra av mig till chefen. Så jag gjorde det. Och det var ju då vägen in. För Maud Hiller hade sett mig i Salvo. Hade varit liksom egentligen längtat efter att någon sån som jag skulle kontakta henne. Det var inte heller så att folk bara kontaktade SVT då för att få vara barnprogramledare. Så hon ringde mig och sa att jag tycker jättemycket om dig. Gud, vi måste ordna någon slags audition. Så du får komma hit. Och jag kom hit och då träffade jag Johan von Sydow, var det då, som jobbade på SVT. Han jobbade på Bully då.
Mm, han var där.
Ja, han är numera, tror han är på
Kulturnyheterna. Kultur.
Han var där och han mötte mig i foajén och så berättade han att det är fler som söker rollen. Så att du är inte säkert att du får det här. Och då mötte jag den andra killen och han var ju jättelång och såg jätteprofessionell ut. Ni är konkurrenter, sa Johan. Jaha, sa jag. Och han har sen berättat för mig att han såg att det var jag och visste att det var kört, typen och sånt där. Så här, både han och jag tänkte, det här är kört. Sen gick jag in och gjorde den här audition. Det var som att jag fick göra ett miniversion av Bolibompa, liksom. Och jag var helt glansig på ögonen och helt röd i ansiktet. Och kände liksom att det står och faller med det här. Kommer ni ihåg den känslan när man kände att det finns inga alternativ här, liksom. Jag hade inga pengar. Jag gick på socialbidrag. Det var liksom noll. Jag fick inte ens A-kassa. Alltså ingenting. Så jag gjorde audition och åkte därifrån. Och sen så sa Johan att vi hör av oss om ett par veckor. Och sen åkte jag hem och satte mig vid köksbordet i bagarmossen. Och då ringde Johan och sa...
Johan von Sydow alltså. Jag bara förtydligar
precis,
det här.
Inte bra. Nu tänker
jag för många Johan.
Inte här. Johan Anderblad. Johan von Sydow ringde mig. Och så sa han... det är ingen idé att vi håller på med det här. Vi vill ju att du ska göra det här jobbet. Typ. Något sånt. Oh, då blir jag så jävla glad. Och på den vägen är det. Och sen började jag jobba som programledare på Bolibompa med er. Och jag har väl alltid tänkt att det var ett steg neråt i min karriär. Jag tänkte det i början. Jag tänkte att,
men ändå hade du ju jagat det.
Jag vet.
Hur hänger det där ihop då? Tänker
egentligen du? Så ville ju jag vara... Det har alltid varit dubbelt hos mig. Otroligt dubbelt hos mig. För motvilligt måste jag ju erkänna då. Att jag älskar ju det där. Jag älskar ju det där att vara helt fri. Jag älskar barnets perspektiv. Men det har inte varit kreddigt. Och när jag gick scenskolan var det jätteviktigt för mig. Mm. Och även efter det. För mina kollegor som jobbar på Dramaten så kom fram till mig och sa, var är du nu? Och sen så var de liksom så värdiga. Och jag försökte under så många år att bibehålla någon slags idé om att det där var jag också. Jag var också sån. Jag har också gått scenskolan. Liksom. Mm. Så det var skört för mig. Och när man spelade in Bolibompa och det kom gäster och så som var skådisar eller kom från andra håll som sa, alltså du har hamnat här! så där. Mm. Så skämdes jag. Och så. Och det där skäms jag över idag och berättar över om. För att jag tycker att det är så barnsligt. Det är så, ja, som jag sa någon gång tidigare, det är liksom så. Det är så märkligt att dela upp saker i olika fack på det här viset. Teater är teater är teater. Liksom. Mm. Eller innehåll är innehåll. Och idag är jag ju inte alls intresserad av det här som intresserade mig då.
Att söka cred.
Ja, credden är inte...
Ointressant.
Jag vill bara vara tillfredsställd och lycklig. Liksom.
Ja. Men det är väl den här utanpå blicken man är så beroende av. Utanpå blicken i det där stadiet som du har gått ut scenskolan. Hur ser folk på mig? Att det är det som styr liksom, hela självuppfattning.
Jag minns det var någon kollega från, eller en kompis från scenskolan som sa, alltså det är ju kul det du gör, det är gulligt och viktigt och så, men det är ju inte teater. Och jag säger, nej, det är ju inte det. Och den där uppdelningen, den har ju förstört, den höll på att förstöra halva min karriär. Liksom. Mm. Bara idén om att man är någonting, och man måste upprätthålla någonting. För sanningen är ju den att jag har ju alltid älskat det där. Och jag har älskat mina år på Bully. Och framför allt med er, de här åren vi hade där vi på riktigt byggde ett universum ihop. Liksom.
Vad hände som gjorde att du förändrade den där synen på det?
Jag tror att det är lite. Dels att jag la av att dricka. För mig har det ju varit lite grann den här... drickandet för mig har varit en... Gud, det blir jättedjup på en gång. Men alltså, det har varit ett sätt att bibehålla en bild av mig som jag har trott att jag har måst vara. Mm. Den framgångsrika skådespelaren som inte har några gränser som... Och för mig när jag drack så kunde jag bli han den där som njöt av sin framgång och levde rövare liksom. Jag tror att när jag bestämmer mig för att jag kan inte vara den personen för det skadar mig. Då var det som att det där behovet dog ut. Det var väl en 7 år sedan. Då kändes det plötsligt inte längre som att jag behövde revansch från åren som mobbad. Jag behövde inte revansch från åren där jag har känt mig som en udda fågel i Kultursverige. Jag bara ville göra min grej.
Men jag upplever ju att du har spelat teater också hela tiden och liksom drivit din skådespelarkarriär, om man får säga så. Både med det här som liksom det du gjorde, nu gjorde någonting på Dramaten, men du är ju också det här, tänker på Teatermoment, gjorde du någonting där, du har gjort din egen Henrik en Tönt. Var allt det här efter din Bodebompartid, eller
nej,
gjorde det parallellt?
Det var ju parallellt.
Men det räckte inte till dig då tydligen, liksom ändå, du hade ju ändå en skådespelarjobb också. För Bodebompa-jobbet har ju aldrig varit liksom heltid egentligen för någon av oss.
Nej, den första tiden var det ju det för mig. Men sen så började ju teatern, Fria Teatern i Högdalen gav ju mig jobb där jag gjorde min monolog Henrik en Tönt många år. Så det var ju så det började för mig. Nej, men sen gled det ena in i det andra och jag menar, det var ju också så att SVT var ju så himla kul och det var ju, teatern bar ju sig inte själv så att det blev som en tudelad syssla. Men det var som att det var vattentäta skott mellan de här världarna för mig.
Upplevde du någon gång att Bolibompa Henrik namnet satte käppar i hjulet för din andra karriär som riktig skådis så att säga?
Verkligen, och det var ju därför jag var så noga med att hålla dem skilda åt. Mm. När jag var på Dramaten kunde ju folk komma fram till mig och säga, ja så är du skådis och sådana saker. Och då på den tiden gjorde det ju jätteont. Ja. Ja, det var lite det här som man hör Inger Nilsson som spelar Pippi berätta om. Just det där hur det har förstört hela hennes skådespelarkarriär. För folk kan inte släppa att hon är Pippi. Mm. Eller Maria Johansson, Tjorven och så. Att de på något vis har levt hela sina liv i det. Och även om det inte var så att våra tv-karriärer kom igång i en tid långt efter liksom 60-talet. Så är det ändå lite så att det var fortfarande så styrt av vad gammal tv producerade. Att jag var ju Bolibompa Henrik liksom länge, länge, länge. Jag nådde någon typ av gräns där jag någonstans i trakterna av när jag bestämde mig för att berusade Henrik, han ska jag inte släppa fram mer. Och då bestämde jag mig för det. Och det kan ju låta...
När var det, Henrik?
Vem?
När var det?
2017 typ. Mm. Då bestämde jag mig för att jag kan inte säga ja till alla sidor hos mig själv. Jag måste välja, lite som du sa Johan i programmet om dig. Så sa du att nej men nu gör jag det här då. Liksom. Mm. Man har den här stunden på jorden och jag kan inte säga ja till allt i mig. Det finns en bottenlös sida hos mig som vill riva upp himmel och jord och vara fullständigt fri och äga momentum och resa jorden runt och förverkliga sig själv i varenda liten impuls. Och så finns det andra delar av mig som vill vara hemma och meditera och se gräset växa. Och jag måste välja. Jag måste välja. Jag kan inte leva båda de sidorna. Och den känslan återspeglar sig också lite i jobbet. Att ja, men jag tycker ju om det här. Mm. Liksom. Så det var väl någon slags mognad och den kom ju alldeles för sent och allt det. Men det var ju också den vevan jag startade som med Henrik som ju verkligen förändrade mitt liksom mitt liv.
Men när du slutar från, du har ju en liten dramatisk avslutning på Bolibompa till skillnad mot oss andra. Ja, i och för sig Sara, men
jag har ju fortfarande inte slutat.
Du har ju lite jobbiga situationer med barnledigheten och den. Alltså,
det har inte varit enkelt.
Men du Henrik sa ju liksom upp det och det var ett väldigt ståhej runt det där och liksom, du proklamerar verkligen för oss andra sådär att nu slutar jag. Vad var det som låg bakom det då? Var det här med att,
nej men det var faktiskt alltså då, första gången, alltså, jag har ju varit inne i två vändor i den där härvan. Men första gången var ju då fick jag jobb på Dramaten och sen så var jag inte så intresserad av att vara programledare längre. Och då fick jag någon slags amnesti av produktionen att jag skulle få vara med i era program. Jag fick komma in och vara gäst. För jag skulle ju jobba med riktig teater, inom citattecken. Så jag fick ju komma in och vara skådespelare i era projekt. Och det fick jag tillstånd av producenten att göra. Och sen efter det så sa producenten, när jag var klar på Dramaten, så sa producenten att vi kan inte fortsätta så här. Utan nu måste du säga ja eller nej. Vill du vara här eller inte? Det var väl en ganska rättvis fråga. Och då gick jag och bad om råd hos en massa människor. Många sa, säg aldrig upp dig, är du dum i huvudet? Men jag kände liksom, och jag hade också lite förhoppning om att jag skulle få fortsätta på Dramaten. Något som sen skulle visa sig vara dumt. Men då tänkte jag att, nej men jag måste ändå välja. Säga nej till detta.
Ja, för du sa ju inte upp dig, du hade ju inget... Eller nej, bröt ett avtal. Du hade väl också bara avtal en säsong i taget?
Ja, nej, nej.
Du valde att inte fortsätta.
Jag valde att inte förnya mitt kontrakt.
Inte
så
tacka
kan vi säga.
Ja.
Så det var inte som att jag sa hit
nej,
lite längre.
Nej, det var ingen fast anställning. Sådär, men...
Så det var första gången. Och då sen ångrade jag mig ganska direkt. Därför att jag blev ju arbetslös. Då, otroligt arbetslös. Och,
typiskt.
Jag minns att jag skulle hem till dig, Sara, någon gång. Vi höll på med något scenprojekt, men det var kanske med ert band, Vilda Basile eller någonting.
Mm.
Och att jag satt på T-centralen. Jag vet inte varför jag satt på T-centralen, men jag skulle ju hem till er. Och vänta på något tåg. Jag kommer inte ens ihåg. Jag hade alltså inte 10 spänn ens att köpa kaffe för. Alltså jag hade inga pengar alls. Och så gick det förbi människor och jag hörde dem viska. Det är han, Bolibompa.
Kontrasten
i att jag är praktiskt taget på gatan nu liksom.
Och inga jobb, inga pengar.
Ingenting. Kolla, där är han, kändisen liksom. Otroligt märklig känsla det var. Och sen fick jag ju då ett litet tv-jobb som hette TV-huset, där jag gjorde min karaktär Faster Asta, fast för vuxna.
Just.
Fast för barn,
det
fast för vuxna.
Just det.
Och,
det var något kvällsunderhållning, ja. Alltså en stor
sådana söndagsöppet,
ja, lite sådär.
Typ liksom.
Ja. Och då fick jag, för det fick jag 2000 kronor, alltså som lön, per avsnitt. Det är alltså väldigt lite pengar. Mm. Väldigt, väldigt lite pengar.
Mm. Men berätta mer om Faster Asta, hur dök hon upp i Bolibompa, före eller efter?
Nej, Faster Asta hade ju dykt upp i Bolibompa.
Ja, där började hon?
Ja,
okay.
Och jag kommer inte ihåg, men det var ju Henriks faster som då kom in och var någon typ av antagonist. Som kom in och skällde på honom och låste
väldigt
in.
Väldigt rolig, minns jag.
Ja, rolig.
Var det då du körde med split screen och spelade med dig själv?
Ja, det gjorde jag. Ja. Jag intervjuade mig själv. Och hon ringde också. Jag spelade in mig själv i förväg och ringde, spelade upp det. Och så hade fejkade telefonsamtal med mig själv.
Just det.
Fast Rasta var ju en person som låste in Henrik, så han var sen ibland till sändningarna och så.
Och hon var ju en sån här karaktär som pratar så här. Och hon har ju... Hon är ju en kopia av... Hon låter ju som min mormor. Mm. Det är ju Faster Asta då. Ja, så sa alltid mormor när vi pratade telefon. Ja. Mm. Och folk tyckte det var jätteroligt.
Men hon var ju också en väldigt utskälld person då. Och jag blev ju också både mordhotad och hotad med olika typer av bojkotter och en massa olika saker.
Var det när det var i Bolibompa eller i det andra?
Både och.
Jag älskade Faster Asta och hennes frisyr.
Hon fick en egen brevlåda i Bolibompa-studion.
Ja, det hade hon.
För att det kom så mycket post till bara Faster Asta.
Ja, hon var, jag har roliga bilder med henne. Hon var fantastisk. Men du måste förklara det här. Vadå mordhot? Jag fattar ingenting.
Du har skaffat dig en fiende. Sådana brev. Ja, det var för att jag klädde ut mig till tjej i ett barnprogram. Ja. Vi hade inte nått längre än så. Och jag menar, jag tycker också att det blir på något vis kusligt i dagens debatt. När människor, det här med att drag queens inte får läsa sagor för barn och hela den debatten. Mm. Jag tycker det är intressant hur det på något vis inte har hänt någonting.
Nej.
Och det här var alltså 2004, kan det ha varit så. Sen ringde Sara Edvardsson till mig en dag och sa, kan inte vi ses? Jag har fått i uppdrag av SVT att göra en jätterolig, göra en ny serie. Vill du komma hit hem till oss och prata om detta? Så då åkte jag hem till er. Och pratade, och då presenterade du idén om att göra något på Stålhenrik och Supersnälla Silversör, som ju hade varit med i Bolibompa flera gånger.
Mm.
Ja, på den vägen är det ju, kan man ju säga.
Ja, och så många skratt senare sitter det här.
Och här sitter vi nu.
Vad roligt.
Ja, flera miljoner på banken.
Ja.
Men jag får många meddelanden här om Faste Rasta i och med att jag la ut en grej på Insta där du gästar mig tydligen, ja, som Faste Rasta och läxar upp mig i någon slags städprojekt.
Ett gammalt YouTube-klipp.
Att det är otroligt uppskattat, alltså Faste Rasta. Men också att de var lite så här rädda på ett roligt sätt, alltså att det var lite läskigt.
Ja.
Det var en lite läskig figur, alltså.
Mm. Hon är ju
det kan
lite.
Man inte riktigt förstå nu när man hör dig.
Hon var ju så sträng mot Henrik. Jag tror hon identifierade sig med Henrik. Ja. Att hon var så där, stängde in honom och skällde på honom. Och så.
Ja. Det är ju det läskiga
som
finns.
Och då blir hon läskig liksom. Mm. För att, och du spelade ju alltid så bra och du var ju liksom rädd för din faster och sådär.
Ja.
Och med all din energi och liksom, säg inget nu, jag gömmer mig liksom sådana där grejer. Och jag tror att de identifierar sig jättestarkt med dig.
Ja.
Och därför blir hon liksom läskig, men också lite kittlande.
Ja, jag minns,
får vara rolig.
Jag minns det som att hon väckte många olika känslor liksom.
Du är för bra skådespelare helt enkelt. För jag fick ju den frågan också på just det där klippet. Där jag då blir uppläxad av dig såklart, eller av Faste Rasta. Och någon frågar liksom verkligen så här. Men du ser så rädd ut, Johan. Var du rädd på riktigt eller?
Alltså, ja, just det. Läste det.
Ja. Ja, man spelar ju så jäkla bra så man blir ju lite, vad ska hända nu? Och sen vi improviserar, det är ju faktiskt många som frågar generellt sett, märker jag, om vi improviserar mycket runt karaktärerna.
Mm.
Kan ni liksom, när ni spelade tillsammans, kunde ni hitta på saker, liksom lura varandra lite grann och liksom ställa varandra lite grann och sådär. Och som jag minns det, visst vi hade manus, men visst hände det grejer runt omkring.
Ja, inte jag minns
inte. När du var inblandad. Alltså.
Ja, jag minns ju inte att jag följde
manus. Och med Faste Rasta känns ju verkligen som en sån figur som man hade ingen aning. Det var lite grann, okej, du ska komma in och styra upp städningen. Mm. Och sen improviserar du, eller hur?
Ja,
men du är ju...
Det är därför det blir så crazy liksom också.
Improvisationens konung. Det är ju det som var så jäkla roligt.
Så då kan man säga svaret på den där frågan är helt enkelt att när Henrik var med, ja, då var det... 100%, man hade ingen aning om vad som skulle hända.
Jag tror att det var det som var lite kul med Bully-åren också.
Ja.
Att jag fick ju... och det var ju orättvist. För vi var ju inte alla så fria. Men jag fick verkligen vara fri. Och det var fantastiskt. Det var verkligen fantastiskt.
Mm. Mm.
Och jag fick hela tiden känslan av att jag var betrodd och sådär.
Ja.
De första åren, ska jag säga. Det var liksom en väldigt fin, öppen känsla av att... Men det här kan Henrik göra. Eller kanske det här kan Henrik göra. Och det är egentligen varje skådespelares dröm.
Ja, men det är ju därför jag också trivdes. För att det var på det där sättet. Att vi liksom fick... Vi fick verkligen skapa.
Ja.
Och var så otroligt kreativa. Och med dig i rummet så var det ju aldrig... Man visste aldrig riktigt vad som skulle hända. Och jag kände... Jag minns liksom också känslan av att vara lite så här på tå. För att du har den där... I blicken så har du en liten räv bakom örat, kallas det så. Kan man ha det i blicken, en räv bakom örat?
Ja.
Och som var så jäkla häftig att få vara med och uppleva. När vi, det var verkligen lustfyllt som en lek när vi fick göra saker. Och det var mycket på grund av din, för att du är så duktig på att improvisera och så. Du, jag bara tänker på den här Faste Rasta. Har du gjort henne något mer? Eller var det liksom, var det bara då? Eller har du
Nej, hon lever ju kvar i min... På mitt online-innehåll är vi ju Faste Rasta kvar. Fast hon heter ju inte Faste Rasta då. Hon är ju bara en kvinnoröst som finns med i mina klipp på Instagram och TikTok.
Ja, just det, har jag hört. Men det är inte så här läge att börja ta upp och göra en grej. Alltså, hon är så sjukt rolig.
Alltså jag har ju aldrig riktigt egentligen... Det här är ju det som vi gör nu. Det är ju första gången jag närmar mig något jag har gjort tidigare. Liksom. Jag har ju aldrig tyckt om att hålla på och rota i gamla grejer och så här.
Nej.
Och när folk frågar om du och jag, Sara, ska göra Supersnälla Silver Sara Stålhenrik igen. Eller du och jag, Ylva, ska göra Pomos Piano eller något liknande. Liksom. Så har jag alltid känt att men det var ju då.
Ja,
man kan fortsätta göra saker. Men... Ja,
men det liksom du det du har lämnat efter dig... Det är liksom så starka avtryck, tycker jag. Jag menar, det handlar ju om Stål, Henrik, men som vi har jobbat ihop, alltså i Pomos Piano till exempel, de som minns det och så, det var ändå 3 säsonger gånger 12 program.
Mm.
30 minuters program liksom. Mm. Det är 36 halvtim. Blir det?
Ja, du har gjort otroligt mycket.
Ja, men alltså, runt om... det. Hickan, du har gjort karaktärer som jag liksom hör i mitt huvud. Som är galna. Hon är vansinnig i Faste Rasta. Stål Henrik som är så jävla rolig. Och liksom, du har funny bones. Men också det här otroliga allvaret. Som jag verkligen älskar hos dig.
Alltså,
som är helt fantastisk. Att du kan vara så här, kasta mellan det jätteroliga. Helt knasiga liksom. Skruvade räven bakom örat. och samtidigt bara gå ner i liksom verkligen ut i rymden eller ner i mörkret och se vad finns det där. Och nu stannar vi upp och tittar liksom noga. Och det är det som jag tycker du är liksom, det är magi tycker jag.
Och det är kombinationen av din poesi och din humor som gör det så fantastiskt att jobba med dig.
Och
då ska jag väl lägga till ditt mod att faktiskt använda det, göra det också som du säger.
Mm.
För det tror jag alltså är den största grejen, och det gäller ju konstnärer överhuvudtaget. Jag menar, ni vet man ser en konstnär, det hade jag också kunnat gjort. Ja, men gör det då. Mm. Alltså att verkligen sticka ut och våga göra någonting. Och när vi då, den här perioden när vi var programledare och vi, nu säger jag att vi hade våra roller, då menar inte jag de här pådyvlade rollerna, utan att, som vi var. Och så som jag var till exempel med det här lite med hej hej och fakta och berätta hur det funkar och liksom väldigt matter of fact, vill inte ha något magiskt eller inget konstigt ska komma in, utan det, allting har sin förklaring sådär va. Och ni andra hade era lite mer sagofigurer, då pekar jag på Ylva och Sara här. Och du hade ju det där att du kunde sätta dig på en stol, en pall så här framför kameran, det är helt liksom tomt bakom, inga grejer, och sen bara berätta någonting så att liksom hela publiken inklusive skärmen bara så öppet och naket och ärligt då, när du pratar till exempel om mobbning och sådana saker, eller olika ämnen som, eller döden eller whatever, det behöver inte vara tunga ämnen, det var bara att du är så hudlös på något sätt när du gör de här grejerna, och det gjorde du även i Bolibompa, så det blev oerhört starkt. Och det blev ju också då ett komplement, menar till oss andra, så vi hade ju verkligen, vi täckte ju verkligen in tillsammans alla områden, alla känslor liksom, och alla sätt att vara. Vi var alla de här trygga kompisarna som var där klockan 6, men vi hade liksom olika angreppspunkter, och som sagt, när du vågade verkligen göra de här sakerna så var det ju otroligt bra.
Ja, tack för att snälla, vad fina ord ni säger.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Konkret fråga här som jag vet, men jag tänker att det kan vara spännande för folk att höra.
Mm.
Det var ju hur du kom på din andra karaktär, Stålhenrik. Hur gick det till?
Jag var ju avundsjuk på dig, Sara, för att du hade en karaktär. Jag ville ju också ha en karaktär. För Supersnälla Silver Sara fick ju väldigt snabbt lite momentum i tv.
Mm.
Folk tyckte om det och ville se mer av det och så. Det kom brev och teckningar. Och jag tänkte länge att det där vill ju jag också prova. Och då var det någon som hade skrivit ett brev. Alltså barn skickade ju in massa teckningar. Och då var det någon som hade skickat in en A4 men skrivit med en krita typ. Vem är Stålhenrik? Då visste ju inte jag vem det var.
Nej.
Men då slog det mig att det här var ett tillfälle att hitta på en figur. Eftersom jag heter Henrik Stål, att det vore bara perfekt ju egentligen.
Mm.
Jag tror inte, jag har inga minnen av att någon har dragit den parallellen tidigare i mitt liv eller så. Att
det är ganska fantastiskt.
Ja, jag visste det. Det är lite som historien med pipen, Johan. När du faktiskt inte vet vad pip, bara dök upp hemma hos dig en vacker dag, tog du med den till studion. Du har ju ingen aning om var den kom. Det här kommer också så lite som en liten magiskt, present till dig.
Ja.
Ett magiskt.
Ja.
Du, hallå, vem är Stålhenrik? Ja. Har du tänkt på det?
Och då
vänd
tog jag med den.
Vänd på dina namn bara, så händer det magi.
Ja, hela ditt liv har du hetat Henrik Stål.
För jag har ju hört Fenrik Stål hela mitt liv. Ända sedan jag var liten, innan jag visste vem Runeberg var. Så. Men däremot, aldrig Stålhenrik. Och då så tog jag med det där brevet i ett program och läste upp. Jag har fått ett brev här. Vem är Stålhenrik? Det vet väl inte jag. Och så reagerade jag väldigt defensivt. Jag ska bara gå på toaletten. Så gick jag ur bild. Och så kom ju Stålhenrik in då.
Nej, vad kul. Och vad hade du på dig då?
Då hade jag gått ner i kostymförrådet. Så hade jag på mig en orange.
Ja, just det.
Vägarbetare överallt typ. Och en blå tängilmantel av något slag. Och en sån hjälm som de hade i Bröderna Lejonhjärta med sån lång, vad kallar man det för, remsa som går ner framför näsan. En tängelhjälm liksom. Och typ ett snickarbälte.
Och gummihandska, hade du inte det?
Gummihandska, ja.
Tror jag. Typ diskhandska.
Ja, tjocka diskhandska.
Den har jag en bild på, den ska jag lägga ut. Och så ska ni få se allihopa hur den ser ut.
Alltså det var första gången. Och då minns jag att alla skrattade så här jättehögt. För jag höll på med något om tubsocka.
Just det!
Jag luktade på tubsocka. En riktig kör. Jag har tubsockar. Någonting. Och att det var... Det var jättekul tyckte vi i redaktionen. Jätteroligt. Och sen började vi ju använda oss av det. Mm. Det finns ju en stålhändrik. Ska klä granen med Sara eller någonting.
Mm. Och ska hänga tubsockar i granen.
Ja, tubsockar i granen. Ja. Och när jag tittar på det är för jävla dåligt. Alltså. När man tittar på det. Han var ju inte klar. Han var ju inte färdig, karaktären.
Nej, var inte frö.
Det har tagit jäkligt lång tid tycker jag att bygga karaktärer. Det tar ett tag alltså. Innan de blir på riktigt.
Mm.
Först är de ju bara embryon och det är ju bara fantastiskt att folk ser och har märkt det. För det som vi sen gjorde i serien, du och jag Sara, där är ju en karaktär på riktigt liksom. Mm. Men att det tar tid. Det tar tid att bygga och den tiden har man ju sällan. Att göra riktigt unika grejer.
Mm.
Jag tror att en del av den där friheten som vi hade i Bully har ju också gett möjlighet att få bygga saker som är unika. Som Stålhändrik eller Supersura Sunksara eller liksom, eller, jag menar, eller som... karaktärer som på något vis inte bara liknar någon annan eller bara är roliga automatiskt.
Vi fick ju flera säsonger på oss att bygga karaktärer.
Ja visst.
Egentligen,
ja,
innan det skulle göras en tv-serie i det här fallet.
Och ni hittar olika lager i dem. Och...
Hur minns ni när vi träffades, vi fyra, hur minns ni Henrik, första mötet?
Jag kommer ju inte ihåg riktigt första mötet. Du är en av de roligaste människorna jag känner. Alltså, det förstod jag ju snabbt. Jag har fått mig att skratta alltid. Och då när jag var helt ny och helt grön. Och jag hade ju inga skådespelarambitioner eller något sånt där. Utan fick det här jobbet på helt andra grunder. Och var liksom lite van och men jag är väldigt spontan så som person. Men nu skulle jag plötsligt gå in i en situation där jag skulle liksom så här... Nu ska du in och du har den här repliken och så här. Och jag var inte helt bekväm med det liksom. Det tog lite tid för mig. Och det var ju framförallt en gång vi skulle ut. Och jag kommer ihåg det. Vi skulle åka ut med sommarbolibompa. Vi hade fått en bil. Bolibompa, sommarbolibompa. Och så skulle vi göra en trailer. Och Johan står vid motorhuven och skulle säga honom så här. Åh, snart så kommer vi igång med motorn här. Och sen skuttar Sara in och säger något liksom till kameran. Så här, att, åh, vilken härlig sommar vi ska ha. Och sen var det jag skulle springa in och jag minns att jag stod och höll en badboll så här, lite spänd liksom. Och Henrik, och jag stod liksom utanför bild och Henrik stod bakom någon pelare och han skulle komma in efter mig och liksom köra punchlinen på slutet och vara liksom rolig då. Och jag hade liksom nummer tre, det var jag. Och då när jag liksom precis ska kasta mig ut där med bollen och Sara har sagt sitt, då hör jag liksom hur Henrik väser så här, inte nu! Och jag bara, okej. Och då hör man en producent säga, nu skulle ju Ylva kommit in här. Och det där har vi skojat om, Henrik, sen dess. Det är ju så roligt, för att du är ju inte så någonstans. Du är liksom,
fast jo, det är väl.
Just nej, att du ville regissera mig lite. Jag tror att du blev glad att det kom någon efter dig som du kunde bossa lite på.
Ja, jag kanske. Hade ju bossat och Johan och jag hade bossat.
Men Sara var ju liksom rockstjärnan och Johan var ju liksom den levande legenden som hade gjort det här liksom minst 10 år och visste precis vad han skulle göra. Men han är ju han flyttar ju inte på sig. Han gör ju det han ska på något vis. Och sen så kom du in. Och då tror jag att det var skönt för dig. Att det kom någon som var grön och som inte visste så mycket. Och då kunde du lite så här regissera mig.
Ja,
du ville ju gärna säga det någon annan gång också. Du gjorde det några gånger.
Minns du det här, Henrik?
Ja. Vi har ju skojat om det här i många år. Men jag nej, jag tror inte att jag ville... Men jag tror att jag kände mig...
Jag tror du ville hjälpa mig faktiskt. Helt
nej, ja, kanske. Men jag, också att jag var mån om att det skulle... Alltså, du var ju så jävla grön, liksom.
Att jag ville att det skulle bli bra.
Ja, men jag ville väl det.
Och
sen så kände jag mig så jävla trygg då, för jag var så trygg och fick sånt svängrum. Mm. Men jag har bitit mig i läppen många gånger på kvällarna när jag har legat hemma och tänkt... Och det var ju en annan gång också som vi pratade om, att när du bara fick noga mig där, för jag höll på... peta i din prestation och du bara, du är inte min jävla regissör! och då hade vi liksom en regissör som stod och tittade på från håll och bara, vad bråkar ni om? Kan ni släppa in mig?
Nu får jag berätta. Jo, jag hade ju jobbat på Bolibompa redan kanske ett år innan du, Henrik, började. Kan det stämma? Jag började ja, det stämmer bra. Och jag var lite så här, jag hade börjat bli inkörd och så med det jag gjorde och hade väl Ja, jag minns när du klev in där och vi skulle bli presenterade för varandra. Det var i köket på Bolibompa. Och du var jättesöt. Och du var lite blyg. Och då var det någon som förklarade vem du var. Och jag kände bara, åh herregud, här kommer någon, en riktig skådis. Och jag kände mig så här, shit, hur ska det här gå? Jag kommer inte ihåg exakt tankarna, men det jag minns här efteråt är väl liksom själva kärnan av det. Att jag tänkte, nu kommer en riktig skådis. Och jag är ju inte det på riktigt. Nu kommer liksom min fake på något sätt avslöjas här. För du kom ju direkt från scenskolan och så hade du gjort Salve också. Mm. Jag var ju för sig helt ointresserad av barnkultur, så jag hade inte tittat på Salve. Men jag visste ändå att här kommer en riktig kille, liksom, en riktig skådis. Och sen var det väl först, jag tror det var första inspelningen, jag är inte 100 på det. Men vi skulle ut på någon sorts helginspelning. Och vi skulle spela kung och drottning, tror jag. Vi var ute på något slott på Djurgården eller något sånt där. Mm. Och spelade. Och jag bara kände en sån otrolig fröjd. För plötsligt så hade jag en skådis. Och då förstod jag så här, det här behöver man ju inte vara hotad av eller avundsjuk på. Utan här har jag en kompis som jag kan leka med. Mm. Jag var så glad över det.
Vi blev ju verkligen lekkamrater.
Ja, det var som tidigt. Att få en kompis i vuxen ålder så där, som man kunde, ja men som säger, och leka med.
Ja.
Ja, inte bara en kollega liksom.
Nej, så blev det ju otroligt snabbt.
Ja, det var skithäftigt. Det ska jag också leta upp en bild på, så ska jag lägga ut på Insta.
Jag är klar hur mycket bilder du ska lägga upp, Sara.
Oj. Men det är ett starkt minne av att jag var så glad att hitta min lekkompis.
Jag minns att du var en stöddig jävel. Nej. Nej, men jag kommer ihåg att du hade... Eller jag kommer ihåg, jag kommer inte ihåg så mycket. Men om jag nu ska tvingas ta fram någon känsla runt när du kom. Mm. Så var det att du hade en viss distans. Alltså.
Mm.
Om Sara var stjärna som kom in och med den här Rocky. Och du var ju skådis också. Och det gjorde ju också att vi hade lite olika bakgrunder. Och jag hade stor respekt för det. Liksom, och sådär. Men att du också var lite så här distans till hela grejen. Sådär. Men sen så det var som att det växte liksom mellan dig och mig på något sätt, som jag upplever det. När jag sen också insåg hur jävla briljant du var. Så att man liksom kunde utnyttja, och nu gör jag alltså citationstecken här i luften. Utnyttja dig för att få ännu bättre material helt enkelt.
Mm.
Alltså, och då tänker jag lite grann på de få klipp. Det är, man har ju så dåligt sparat, men det är lite här var som liksom skramlar runt lite grann. När du är kyparen där till exempel. Och jag har någon bild när du klipper hår på mig. Jag vet inte vad det är för banning eller vad det kommer från eller någonting. Men det var ju så många scener som blev briljanta tack vare dig. Där jag bara liksom kunde, jag kan bara utnyttja, jag har 3 minuter här. Jag bjuder in Henrik. Nej, så är det liksom hela löst. Och så sätter jag honom i en situation där han får improvisera. Och det kommer bli skitroligt.
Ja, ja.
Eller vasst eller bra. Så att, och där tror jag också att vi hade så roligt ihop då. Eller hur, Henrik? Vi hade ju så kul ihop.
Ja,
liksom.
Vi skrattade. Och det, fan vad vi skrattade.
Ja, och så det där växte ju så att det blev ju på något sätt, liksom, man ser det rent professionellt. Sen liksom lärde vi känna varandra mer genom ångesten och det här vid sidan om. Men just på liksom, framför kameran så var det ju de här scenerna som vi gjorde tillsammans som blev så otroligt bra. Och där jag bara kände, wow, han är skådis och han kan liksom leverera i stunden så att det liksom gnistrar om det man gör. Så det blev ju så otroligt häftigt alltså.
Men jag tror att det blev så särskilt bra mellan er ibland också. För att du är så straight, Johan.
Mm.
Och det är någonting med den kontrasten. Ni går inte upp i samma eller någonting. Utan det blir något jäkligt extremt komiskt. Med liksom, Henrik bara liksom kan flippa som han gör liksom. Och bara kreera. Och sen så är du bara liksom Seinfeld på något sätt.
Mm. Ja, precis.
Det är liksom, Kramer är ju skitjobbig om man inte har en Seinfeld. Alltså det är något med det här. Och att
eller
just
George,
er två, ja. Eller George för den delen, eller vem som helst. Men... Alltså ni två, just de där blev extremt roliga också tack vare just hur du är.
Ja.
Kombinationen är ju väldigt kul liksom.
Men du trivs väl, alltså din Somna med Henrik-podd som säkert jättemånga har lyssnat på. Den måste du, är det roligt att göra? För det låter som att du älskar det du gör när man lyssnar på den. Och det känns verkligen genuint och att det här är...
Ja.
Visst är det kul?
Det är det bästa jobb jag har haft.
Eller hur? Ja. Det måste vara fantastiskt. Just, du är ensam, ja. Men du har ju, hur många lyssnare har du varje episod? 150 000?
Ja, det är runt 150 000. Ja.
Det är 150 000 människor som är dina bästa vänner som lyssnar på vad jag gjorde säga. Alltså, det är få förundat.
Ja.
Men det är något annat. Jag förstår
jo,
det.
Jo, men jag, det är ju det bästa som har hänt. Det är det verkligen. Men jag har sagt det tror jag förut. Att jag tror inte att Sonja med Henrik hade varit samma levebröd för mig om jag inte hade gjort de här tv-jobben innan. Nej.
Allting leder
allting sitter ihop.
Allting har ett värde.
Ja. Och är det någonting jag ångrar i mitt liv så är det att jag i början var så inställd på att det skulle bli något annat av mig. Det är jag ledsen över. Att jag inte förrän detta insåg att jag räcker. Jag räcker som jag är.
Det var det. Tack för att du har lyssnat. Har du några frågor till eller om någon av oss som var med i det här avsnittet så är det bara att skriva till oss var som helst i sociala medier, för vi finns alla, typ nästan överallt. Det här det var mitt avsnitt och det var faktiskt jättesvårt att klippa, för man blir ju helt blind när man sitter och lyssnar på sin egen röst att avgöra vad som ska vara med eller inte. Hoppas att ni ändå gillade detta. Nästa vecka så är det dags för Ylvas avsnitt. Vi hörs då. Det här avsnittet och alla de andra i den här serien har producerats av mig, Henrik Ståhl, för Kirinaya. Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.